När jag hamnar i hotsystemet så märker jag att framförallt att jag blir riktigt korkad. Jag har svårt att förstå hur saker hänger ihop och svårt att veta vad jag ska göra. Liksom. Vilken är rätt handlingsväg framåt?
När jag hamnar i hotsystemet så känns det som att allting blir bara väldigt smalt omkring mig. Jag har ett enda fokus. Det här gör att jag kan bli väldigt, väldigt effektiv, tycker jag i alla fall. Jag tror att omgivningen kanske snarare uppfattar mig som insnöad, oflexibel, kanske till och med otrevlig, aggressiv. Jag heter Maria-Pia Gottberg.
Jag heter Anna Eriksson Skarin och det här är Känslosmart, podden där tanken möter känslan.
Ja, here we go again. Ska vi börja med en kopp te?
Vi börjar med en kopp te.
Ja, ska jag hälla på åt dig? Ja, Anna. Hur är läget?
Jag känner mig så lite på språng. Jag har ganska mycket att göra. Det har jag nästan jämt. Jag trivs med att ha mycket att göra. Men just nu så är det så där att jag har några saker där som behöver liksom falla på plats inom en viss tid. Och jag tror att definitionen på stress, det är väl att känna att man inte riktigt har resurser att klara av allting som ligger liksom på ens tallrik just nu. Så jag tror att, ja, men jag känner mig lite stressad för att jag har ett uppdrag som ska genomföras i nästa vecka. Och för att jag ska kunna genomföra det på ett bra sätt så är det ett antal saker som behöver liksom hända. Och där är det är inte bara jag som kan lösa dem, utan jag är beroende av att andra människor ska få loss tid för att det ska ordna sig. Så jag är lite så här, lite stissig, stresspirrig. Det var säkert inga känslor, men det, så känns det. Hur har du det?
Jo, men jag kan nog hålla med om det mesta. och samtidigt så känner jag mig ändå så här, ja, det kommer att lösa sig. Jag ska ju ha en 2-dagarsutbildning här i slutet av veckan. Det mesta är klart, men, ja, men massor med så här små saker. Man ska printa ut en massa grejer, fixa och dona och, ja, men miljoner små saker i huvudet som ju lätt leder till stress.
Mm.
Och samtidigt så är det, ja, det är också, jag håller på att jobba med det här att, ja, det brukar ju alltid lösa sig och det brukar till och med bli riktigt bra. Ta ut segern i förskott.
Jag är faktiskt i lite tvivel också om jag ska hijacka din incheckning här. Att jag har en grej i nästa vecka och jag tänker så här, jag kanske inte klarar det.
Ah, spännande.
Ja, och ja, men det borde jag väl, det borde ju gå bra. Jag har väl, vissa saker har jag i min firma som jag har gjort väldigt många gånger. Och där jag känner att, ja, men det här hade jag kunnat göra i sömnen med förbundna ögon med ena handen. Och jag vet att det här klarar jag. Grejen är att om jag bara gör sådana saker, då får jag så tråkigt. Så att titt som tätt behöver jag ju göra nya grejer samtidigt som de här nya grejerna håller på och liksom ta knäcken på mig lite grann. Att nu i nästa vecka ska jag göra ett uppdrag där, ja, men det här är ingenting som jag kan göra med förbundna ögon. Och nej, det jag kommer behöva verkligen, verkligen sträcka på mig för att få det att funka.
Och jag blir helt pirrig i hela kroppen bara jag lyssnar på dig. För jag känner ju igen den där känslan. Och det roliga är att det är precis det här vi ska prata om, tänker jag.
Ja.
Idag, vi ska prata om våra motivationssystem och vad som driver oss. Och det du pratar om här, det är att du är på väg in i det som vi brukar kalla för utforskande systemet. Du ska göra någonting som liksom tänder dig, laddar dig, som är lite läskigt. Och det är ju en spännande liksom, det är en spännande form av stress, tycker jag, som både kan ge väldigt mycket energi men som också kan kosta på.
Jag vet ju att jag inte vill vara utan det, även om jag då och då kan känna att nej, men nu vill jag aldrig ha en utmaning igen i hela mitt liv. Nu vill jag bara sitta här och vara trygg och ta det lugnt. Men det är ju de här nya uppdragen och de här lite läskiga när man tassar ut på lite tunn is. Det är det som är riktigt, som gör det riktigt kul. Och det är där man utvecklas.
Mm. Ja, det finns mycket växande i det. Men jag tänker att det också är viktigt att ibland landa i trygghetssystemet. Men om vi ska sparka igång dagens avsnitt, ska vi börja med hotsystemet? Det vi på något vis inledde med. Och...
Ja, men vi kanske kan börja med att berätta vad de här olika systemen är. Kan inte du börja med att ge en översikt av den här modellen som vi både pratar med boken och som vi använder oss rätt ofta av när vi föreläser också?
Mm. Ja, den här modellen har ju varit liksom för mig en riktig så här, ja, inte ögonöppnare, för egentligen visste jag ju allt. Liksom, det var inget nytt under solen, men får det sammanställt så här bra. Det är en brittisk forskare och psykolog som heter Paul Gilbert. Och modellen brukar kallas för våra motivationssystem. Och det han har gjort är liksom gjort en modell över det som våra drivkrafter. Och det delas in i hovsystemet, utforskande systemet och trygghetssystemet. Och sen är det olika känslor och hormoner och sånt kopplade till de här systemen. Om vi börjar med hotsystemet så är det kortisol och adrenalin. Här får vi den här tändningen, det här påslaget, stresspåslaget som gör att vi kan snabbt försätta oss i säkerhet. Att vi kan överleva, skydda oss själva och andra. Så här ska det vara liksom jättemycket energi, inte tänka utan agera. Det är det som är liksom grundstommen kan man säga i det här hotsystemet. Och sen utforskande systemet, flaggskeppet där heter ju dopamin. Det är ju det här härliga hormonet där vi får en massa energi, fast av kanske ett mer liksom, positivt slag som man brukar säga. Där man blir lite hög av energi, man känner att man klarar saker och ting. Det här är det här systemet som man också är i när man kliver utanför sin comfort zone, när man gör någonting som är lite för svårt, lite för utmanande. Och kanske när man gör mycket förändringar, flyttar, skaffar nytt jobb, skaffar en ny partner. Alltså, då är det här systemet aktivt. Och sen har vi trygghetssystemet. Där vi tankar trygghet, lugn, känsla av liksom samhörighet, att saker och ting faller på plats. Och då är det ju endorfin och oxytocin är de hormon som är kopplade till det här systemet.
Så det han då försökte synliggöra med hjälp av den här modellen, det är att vi för att kunna leva våra liv och för att kroppen ska må bra och för att något ska hända överhuvudtaget, så har vi olika tillstånd då som manar oss till olika saker.
Mm.
Vi har ett system som manar oss att fly, att sätta oss i trygghet, som ser till att hålla oss överlevande. Och så har vi då ett system som ser till att vi inte bara sitter hemma och vaktar hyddan eller grottan eller vad vi nu gör, som ser till att vi faktiskt får en kick när vi liksom ger oss ut och gör grejer. Och sen har vi ett system som, eller tillstånd, där vi talar om att saker är som det ska och där vi låter då kroppen återhämta sig. För det är när vi är i trygghetssystemet, det är då som immunförsvaret funkar som bäst. Vi smälter mat. Vad är det mer som händer när vi är i trygghetssystemet? Blodtrycket sänks.
Ja, alla de här liksom, sakerna som gör att vi mår och fungerar bra på längre sikt.
Mm.
Det tankar vi där i trygghetssystemet. Och allt det där stängs ju liksom av när vi befinner oss i hotläge.
Mm.
Och därför är det så oerhört viktigt med den här vilan och återhämtningen mellan de här påslagen. Mm. Och det spelar ingen roll om det är att vi håller på att bli överkörd av en långtradare. Eller om vi har en arbetsintensiv vår.
Mm.
Liksom. Vi måste in i det här trygghetssystemet.
Mm. Men du förknippar ju också det här med, när du sa att när man kliver utanför sin comfort zone, så förknippade du det med utforskande systemet.
Mm.
Och så skulle jag tro att det säkert är för dig. För mig så känns det snarare som att det är hotsystemet. Att det är klart att jag drivs ju att kliva utanför min comfort zone av utforskande systemet. För att det är liksom härligt med dopamin. Men det jag känner nu, det är ju snarare liksom att jag är ju livrädd för att misslyckas.
Mm.
Så att det är ju hotsystemet och utforskande systemet som har hissat flaggan båda två. Liksom inför det som ska hända nästa tisdag.
Men kan det vara så då att när du tackade ja till det här. Mm. Eller skapade det här tillfället. Mm. Då var det utforskande systemet.
Ja, ja.
Ja. Och nu har du liksom kastats tillbaka in i hotsystemet. Nu när det börjar närma sig.
Och sen när jag går därifrån så är jag i utforskande systemet igen, kanske.
Då, förhoppningsvis så liksom dansar du ut och är helt hög på det här dopaminet som fullständigt tagit över hela systemet.
Och som gör att jag kommer att glömma bort liksom hur himla jobbigt det är nu. Och att jag förmodligen då kommer att tacka ja till liknande uppdrag i framtiden.
Ja, tänk att det är så vi funkar.
Mm.
Och det var det som jag tyckte var så schysst när jag fick liksom syn på den här modellen. Att den förklarar så mycket. Så dels har jag använt den jättemycket för mig själv. Men också för att hjälpa andra att få syn på det här med att förstå varför reagerar jag ibland på massa sätt som är helt galet. Varför ställer jag mig och skriker åt mina barn? Eller varför springer jag undan och gömmer mig när jag egentligen liksom borde sätta ner foten mot andra och så vidare? Varför beter vi oss på ett sätt som ibland känns helt obeskrivligt fast att vi egentligen vet bättre? Och där tycker jag att den här modellen har hjälpt till att få syn på att vi är människor. Det är liksom det som är svaret på något vis.
Ja, när jag presenterar den här modellen så brukar det landa någonstans i att vi är medvetna om att hotsystemet finns. Eller ja, det är väldigt lätt att få syn på. Ja, men där är jag ofta. Att man kan säga att ja, när det där händer då hamnar jag i hotsystemet. Eller ja, men jag är i hotsystemet då och då på grund av det här. Eller det är en omorganisation på jobbet och det triggar ju hotsystemet hos mig. Eller utforskande systemet. Att man, ja, men de flesta av oss har ju en känsla av vad man liksom blir uppmärksam av, vad man tycker är kul. Men det vi brukar landa i allihopa är att det med trygghetssystemet, det är ju ingenting som vi liksom tänker på att det finns, eller att det är en plats där man behöver vara. Att det har ju blivit som att vi kliver upp på morgonen, man knäpper på hjärnan och sen ska man bara köra hela dagen. Och sen då, när man är redo att somna, då knäpper man av hjärnan igen. Och så tänker man liksom att det är bara sömnen där man ska återhämta sig.
Mm.
För att nu med sociala medier och liksom notiser och grejer, och så får vi hela tiden den här dopaminskjutsen. Att vi trycks ju in i utforskande systemet. Vi har så många mekanismer, vi har så många stimuli omkring oss som kan ge oss den här sköna upplevelsen av utforskande systemet. Men det sker ju till priset av trygghetssystemet.
Ja. Jag får upp bilden av ett sånt där flipperspel som man stod och hängde med på ungdomsgården under tonåren. Där att man liksom fladdrar mellan hotsystemet och utforskande systemet. Man liksom studsar däremellan hela tiden. Och det är inte förrän liksom den där bollen eller vad det kallas i ett flipperspel, det har ingen aning om. Men när den liksom trillar ner i hålet, då blir det lugn och ro.
Mm.
Då kan jag vara i trygghetssystemet. Men då poppar det upp nya bollar som ska flippa fram och tillbaka.
Absolut.
Och jag tänker på, hade du någon sån här liten nalle eller docka eller snuttefilt eller någonting när du var liten?
Oh.
Ja. Vad har du den idag?
Det vet jag inte. Den ligger nog kanske i källaren i någon. En nalle tror jag i alla fall finns kvar.
Eller hur? Den ligger i källaren.
Mm.
Och jag tänker att det är precis så som vi behandlar det här trygghetssystemet. Vi vet hur viktigt det är. Alltså vi vet det på insidan någonstans, djupt inuti oss. Så vet vi det. Men vi har liksom packat ner den i en kartong och ställt den i källaren eller på vinden. Eller...
Vad har du din nalle då?
Garanterat i en kartong. Alltså under många år så fick den faktiskt plats att stå framme. Men faktiskt inte sen vi flyttade där vi bor nu. Och det är många år sedan. Nu ligger den i en kartong.
Nu har du alla friendly-dockorna.
Nu har jag friendly-dockorna istället. Alla känslor får plats. Mm. Ja. Nej, men alltså det är lite så här, vi behandlar det här med trygghet som om, ja men det, precis som du säger, man tankar på och fyller på när man sover. Men hur bra sover vi då? Liksom, eller hur bra vilar vi på semestern? Eller till helgen ska jag vila? Eller kväll när jag kommer hem ska jag ta en kopp te och sätta mig i soffan?
Men jag tror att det briljanta med den här modellen är ju att man får syn på att det är, eller att man kan beskriva det som tre olika system. Och att trygghetssystemet behöver få plats. Och att vi då mekaniskt behöver se till att skapa utrymme för trygghetssystemet i våra liv.
Mm.
Och då kan det till exempel i någon sorts ytterlighet så är det liksom restorativ yoga. Att vuxna människor
ligger i... Vänta, vad sa du nu för ord?
Vadå? Restorativ yoga.
Det får du nog berätta, vad är det?
Jag brukar beskriva det som att vuxna människor som ligger i framstupa sidoläge. Så det handlar ju om att man ligger i positioner som kommunicerar till nervsystemet att allting är okej, att det är tryggt. Nu kan du koppla av. Och vitsen med det är ju att vi människor då som lever i de här andra systemen hela tiden ska få hjälp att koppla på. Det är det sympatiska nervsystemet, parasympatiska nervsystemet är det som coolar ner oss, är det så?
Mm, precis.
Så att istället för att möta liksom den här känslan av tomhet eller kanske känslan av stress eller känslan av att vi inte riktigt att saker inte är som de ska, så brukar vi ju då vända oss till kanske Facebook istället nu för tiden. Mm. Att man matar på med stimuli. Vi tänker att vi behöver mer dopamin. Men istället då handlar det om att möta den här känslan av stress. Eller ja, vad är det mer man kan känna när man inte mår riktigt bra? Att den är...
Ja, men det kan ju vara massa så kallade negativa känslor, ja, av olika slag.
Mm.
Man kan ju bli sur, irriterad, frustrerad, alltså...
Men att det inte handlar om att vi ska inte liksom accelerera oss ur de känslorna, utan vi ska snarare då bromsa in och möta det. Och det gör man genom restorativ yoga till exempel, eller yin-yoga, eller genom en skogspromenad, eller ja, men bara genom att sitta och prata med någon man tycker om, eller som man litar på. Så det jag brukar landa i med de grupperna jag pratar med, det är ju det här att hur kan jag rigga min vardag så att jag faktiskt, att det faktiskt finns luckor där man kan kliva in i trygghetssystemet.
Ja, jag tänker att det är någonting som vi behöver skapa, därför att vi får det ju väldigt sällan gratis så som vi lever nu för tiden. Jag brukar använda den här modellen tillsammans med personalgrupper i förskola och skola som jag möter, just för liksom, visa, berätta om modellen och sen hur har det varit den senaste veckan eller hur har det varit idag? Har det varit mycket konflikter, tjafs, dålig stämning? Alltså det behöver inte vara några stora grejer. Alltså det är så här vardagstjafs liksom. Ja, men då har ni varit i hotsystemet.
Mm.
I personalgruppen eller i klassrummet eller var vi nu befinner oss. Eller är det så att den här veckan har det varit jättemycket... Alltså börja liksom utforska nya ämnen, teman. Det kanske har varit utflykter. Ni kanske har gjort någon föreställning som ni visar upp för föräldrarna. Eller det har varit mycket så här utforskande systemsgrejer. Roligt, taggat på, mycket energi. Det är också stressande. Det är också viktigt att vila ifrån det. Och vad är det då vi behöver fylla på med? Och nästan alltid blir det här att ja, men, oj, vi har liksom glömt bort trygghetssystemet.
Mm.
Fortfarande är det så ofta i förskolans värld så får ju barnen vila en stund. Men i skolan ser det inte ut så. Och hur ser det ut på arbetsplatser generellt? Och hur ser det ut i hemmet?
Man får inte betalt för att slappa.
Nej. Precis.
Och då är man vi är tillbaka där igen att vi behandlar våra hjärnor som att de ska kunna vara liksom i fullt fokus. Liksom i 8 timmar i sträck.
Mm.
Och att vi tror att det är normalt. Att jag tror att jag är den enda som har en hjärna som inte klarar det. Men så är det verkligen inte.
Nej.
Men jag minns när jag var och pratade med en personalgrupp i förskolan, så landade de insikten att de kände en press att fylla dagarna med så himla mycket innehåll. Att det skulle läras en massa saker, det skulle användas fantasi, det skulle upptäckas humlor på gården, det skulle utforskas, gå spännande promenader. Och att det på något vis var det som var själva grejen med verksamheten. Att det var själva allting som var i utforskande systemet. Det var det som var av värde. Och trygghetssystemet, det som man gjorde där med vila och fri lek och vad det nu kan vara. Att det inte var värdefullt. Mm. Men att vi landade i att det inte alls så att aktiviteterna som leder oss till trygghetssystemet, de är ju inte liksom ovärdefulla. Det är inte liksom ingenting. Förstår du vad jag menar?
Nej, men jag tror att det är jätteviktigt. Och om vi pratar liksom förskola och skola. Alltså hela skolsystemet bygger ju på att barn och unga ska vara i utforskande systemet.
Mm.
Hela dagarna. 5 dagar i veckan.
Mm.
Jämt och ständigt. Det är väldigt...
Och sen är det ju gruppdynamik då också, så att då är det ju hotsystem. Får jag vara med? Kommer jag få vara med på rasten?
Precis.
Så att de slungas ju också mellan de här, ja, i bästa fall liksom.
Ja, och dessutom så är det ju många som har väldigt mycket aktiviteter på fritiden sen och så vidare.
Mm.
Så att där, jag tänker att vi som samhälle har ett ansvar att liksom baka in det där i skolsystemet. Vi har ett ansvar att se till att på arbetsplatser att det finns ett rum där man kan dra sig undan, där det kan få vara tyst, där jag får vara i fred. Att det är okej att sitta och dagdrömma framför sin dator, därför att det är då jag kanske går in i det här trygghetssystemet. Men liksom höjer blicken, går in i mig själv, släpper taget, och att det inte handlar om att jag latar mig. Nej. Och inte...
Eller om man har möten, att man faktiskt inser att men, vi behöver börja våra möten med 5 minuter där vi bara bekantar oss med varandra, där vi ser till att synka ihop oss så att vi hamnar på en trygg plats tillsammans. Därifrån kan bra saker hända. Men det känns som att när man ska effektivisera, då är det alltid liksom de här trygghetssystemsaktiviteterna som man liksom skalar bort.
Mm. Ja. Och det är märkligt, alltså, för det får ju allvarliga konsekvenser. Jag tänker bara att man blir ju väldigt mycket, ja, men som du sa, att du blir dummare. Eller vad sa du inledningsvis?
Ja,
att du
absolut
upplever att du blir dummare när du är i hotsystemet. Och jag som blir liksom, jag blir ju som en målsökande robot liksom. Jag ska nå mitt mål, för att man tappar ju empatisk förmåga. Man är ju, och det gäller inte bara när man är i hotsystemet, utan även i utforskande systemet. Även när vi är liksom speedade på dopamin och gör roliga utvecklande saker, så blir vi blir ju mindre empatiska. Vi får svårare att läsa av både egna och andras behov, vilket gör att det leder ju liksom mot stress. Och så att när vi rationaliserar bort liksom de här lugnande aktiviteterna, det här spacet, att kunna gå in i sig själv, när det inte är självklart i människors vardag, så betalar vi som samhälle ett enormt högt pris. Och för att inte tala om hur vi som individer betalar det allra högsta priset. I och med att det är ju mer regeln undantag idag på en arbetsplats. Eller också i skolans värld. Att människor blir utbrända. Jag menar, ja, det som vi kallar för att bli utbränd. Eller gå in i väggen och sådär. Det är ju, jag tror inte det är någon som inte känner någon. Eller själv har varit drabbad.
Nej.
Det är ju alltså bokstavligen, det sliter ju, det känner man ju själv. Jag märker ju direkt när jag inte har gått in i trygghetssystemet tillräckligt varsamt och regelbundet och ofta. Då jag får ju liksom, jag får svårt att uttrycka mig. Jag kan inte hålla en tanke. Alltså jag märker ju att det har verkligen slitit på hjärnan.
Mm. Ja, men det är ju slitsamt både psykiskt och fysiskt.
Mm.
Och i trygghetssystemet så är det ju faktiskt inte så att det här är ett vakuum där ingenting händer. Utan att om man tittar på som idéer till exempel. När man är i reflektion, när man är i trygghetssystemet. Då får ju hjärnan en chans att koppla ihop olika insikter. Så något som jag har hört igår. Något jag lärde mig när jag gick i skolan för jättelänge sedan. Och ett problem som ska lösas nu. Då får jag en chans att koppla ihop det här och hitta på någonting helt nytt. Men om jag bara hänger i hotsystemet och utforskande systemet hela tiden så får jag inte en chans. Jag ger inte min hjärna en chans att hitta de där riktigt, riktigt djupa, smarta lösningarna, insikterna.
Nej, men det kan jag haka på där, berättade du var när jag var så otroligt stressad innan jag gick in i väggen första gången. Jag upplevde mig aldrig som en kreativ människa, tvärtom. Men det var ju för att jag hela tiden var i hotsystemet. Och sen när jag liksom kraschade, låg på rygg där i 9 månader som jag tror att jag berättade om något tidigare avsnitt. Och sen när jag började med mental träning och fick ner stressnivån. Det var så häftigt, för då kom ju alla de här, det är precis det du sätter ord på här. Då fick jag alla idéer, jag fick en massa lösningar, jag upplevde mig som oerhört kreativ.
Mm.
Det var sådär att jag var liksom, kunde gå ut och gå i skogen, eller om jag stod och duschade, de 2 tillfällena minns jag, att det var som att öppna en fördämning, att det alltid rasade ner massa idéer. Och dels är ju naturen har ju en lugnande verkan på oss, det vet vi ju. Men också det här när man står i en dusch, att man får liksom varmt skönt vatten på sig, aktiverar rent fysiskt så att hjärnan får lättare att slappna av och att kroppen kan liksom slappna av. Och då sätter ju de här liksom, ja, men kreativa processerna igång.
Mm.
Så att det är därför också det blir extra sjukt med tanke på hur vi har organiserat våra arbetsliv. där det inte är självklart att kliva in i trygghetszonen, trygghetssystemet.
Nej, och att vi bara fokuserar på det, på outputen, det som ska liksom komma ut, och att vi inte tänker så mycket på att skapa förutsättningar för att det bästa ska kunna komma ut.
Mm. Mm.
Men det finns ju en anledning till varför vi har liksom fallit i den här fällan, och det är ju att våra hjärnor är ju konstruerade för att hålla oss levande.
Mm.
Vilket innebär då att hotsystemet är ju prioriterat. Vi har ju varit 5 gånger fler nervbanor i hjärnan som hanterar sånt som vi uppfattar som hotfullt snarare än belönande. Och det säger ju sig självt att om någonting är på väg att ha ihjäl oss eller vår familj, om huset brinner, ja, men då ska man ju inte liksom leta efter nallen och sätta sig och vila. Då ska man ju gå ut.
Mm. Agera utan att tänka. Precis.
Men, och nu har vi ju så mycket som hela tiden rycker och drar i oss. Som hjärnan då tolkar som att det här är det som är viktigast. Och när vi har ett samhälle som inte manar oss till en balans mellan de här tre systemen, så behöver vi själva bli medvetna om att det är så här det funkar. Att ja, jag hör att alla de här sakerna händer. Jag vet att det finns hur mycket stimulans som helst att hämta via sociala medier till exempel. Och jag förstår att min hjärna helst av allt nu liksom vill ha det. Men det är bara en uråldrig programmering för min överlevnads skull. Men jag är lite smartare än min hjärna. Och jag vet att jag behöver vara i trygghetssystemet.
Mm.
Och då är det också det här med liksom gränssättning, tänker jag. Och att säga nej och att våga faktiskt ställa sig utanför en liten stund.
Mm.
Att saker som hjärnan kan faktiskt uppfatta som hotfullt. Ja, men som jag tog bort Facebook-appen till exempel. Det uppfattar hjärnan som hotfullt. Jag har ställt mig utanför.
Liksom, vad sa din hjärna till dig då när du gjorde det? Alltså, på vilket vis kan du säga att den uppfattade det som hotfullt?
Att jag inte har koll. Jag vet inte vad som händer. Jag gör ju färre inlägg då förstås. Vilket innebär att jag får ju liksom mindre svar tillbaka. Eller jag får liksom mindre interaktion från andra.
Mm.
Och jag har börjat tänka på såna här saker. Ja, men vad kommer folk säga när jag inte deltar? Eller vad kommer hända? Kommer det få några konsekvenser?
Det är ganska nyligen vad jag förstår, men har du märkt någon skillnad liksom i dig själv och i livet?
Alltså det är så otroligt svårt eller det är så väldigt lätt att dra stora växlar på väldigt små saker i ens egna liv. Men det jag tycker mig ha noterat, det var ju efter den här buddhistiska meditationsretreaten som jag berättade om i förra avsnittet och där min telefon då var avstängd. De tog faktiskt inte telefonerna från oss när vi kom dit, utan jag stängde av den och la den i väskan och tog inte fram den först. Det var dags att använda GPS-appen för att hitta hem igen. Och i och med att det inte var några problem där, och i och med att jag inser liksom hur mycket av min hjärnas kapacitet som jag liksom lägger i den typen av beteenden, så bestämde jag mig för att nej, nu får jag nog. Men jag tycker att jag jobbar mer fokuserat. Jag är inte lika lätt distraherad. Alltså det är ju jobbigare, va, att gå och hämta en kaka än vad det är att öppna ett fönster till i webbläsaren. men framförallt så tycker jag faktiskt att jag sover bättre. Och det är en rätt stor grej, eller hur?
Ja, men och då hjälper ju du dig själv att tanka mer liksom från trygghetssystemet, tänker jag. Och det här är ju precis det du tar upp, det är det som forskning kring det här visar väldigt mycket också. Att vi blir mer distraherade, att vi sover sämre, att det påverkar oss.
Och ju tröttare man blir, desto mer benägen är man ju att söka liksom det här dopaminet uppåt tjacket liksom.
Mm, mm. Ja, men vad spännande, för att jag har inte stängt av i telefon och så några sociala appar. Däremot så har jag ju gett mig själv möjligheten att inte hänga där så mycket.
Mm.
Och det är så.
Hur då, gett dig själv möjligheten?
Jo, men jag försöker vända på det. Istället för att jag säger nej, men jag får inte gå ut på Facebook eller jag får inte gå ut på Instagram, så är det mer så här, ja men lägg telefon där och se vad som händer om du läser mer böcker. Om du istället liksom är mer närvarande i stunden. Alltså jag försöker vända på det istället för att ge mig själv massa förbud. För att då brukar den här lilla obstinata liksom, rebellen i mig poppa upp och bara säga, vadå förbud? Nej men vadå, det kan inte du bestämma alldeles själv. och då börjar den här liksom kakafonin där inne, alla olika röster, tala om vad som är okej och inte och sådär. Men när jag liksom krokar arm med och går bredvid det här liksom motståndet.
Mm.
Och mer så här, ja men det är okej. Och du får gå ut på Facebook om du vill. Eller du får gå och ta en kaka. Det är helt okej. Mm. Men du kan också göra så här.
Mm.
Alltså det tycker jag är, det har gett mig liksom fler möjligheter. Mm. Och då tycker jag just när det gäller att så här tvångsmässigt plocka upp telefon och kolla vad som har hänt där på sista tiden. När man... Det gör jag jätteofta när jag är som mest stressad, såklart.
Mm. Och jag tror att det var det som gjorde att jag landade i det här att ta bort överhuvudtaget. För jag kände att för allra mesta så grejar jag. Och trivs också mycket bättre med att göra så där som du föreslog.
Mm.
Men just nu hanterar inte jag det. För att jag är liksom inte, jag är för stressad. För att... kunna klara det. Så att då var det liksom stänga av skiten.
Och då är det ju det här som du sa, alltså just att sätta gränser. Ofta handlar det ju om att sätta gränser för sig själv.
Mm.
Och sen kan man formulera det på ett annat sätt. För det är ju det jag har gjort. Mm. En enorm formulering, en enorm strukturering bara av hur jag ska uttrycka det där för mig själv. Men när vi är stressade så är vi ju i hotsystemet. Och då är det att ge sig själv en möjlighet att få mer av trygghet, lugn och återhämtning. Att ta bort de här sakerna som ställer till det för oss.
För om jag till exempel då, när jag är stressad, så vet jag att jag mår bra av att läsa böcker.
Mm.
Då lägger jag mig och läser en bok. Så ligger telefonen bredvid och så är jag trött. Så använder jag liksom, är man där och liksom kollar. För att det ger som en kick.
Mm.
Men nu istället då, om jag ligger där och läser bok och dricker te. Och jag blir trött, då kanske jag typ slumrar till en stund.
Ja.
Förstår du?
Ja. Att komma på det,
ja.
Att det är väldigt skönt. Att, för det första så här, att ja men så kan man göra.
Mm.
Jag blir lika så här, överraskad varje gång. Och då hör det ju till saken, jag är liksom mental tränare och expert på det här med hur viktigt det är med avslappning varje dag. Men jag har ändå kört på så mycket så att jag har glömt bort hur skönt det är. Att bara gå och lägga sig en stund och att tillåta sig att få slumra till.
Mm.
Det är ju... Min pappa, han lever ju inte längre, men han hade så här... 8 minuter brukar han säga. Och så drog han en tidning över huvudet. Och så gick han och la sig. Och det kunde slamras och vara liksom fullt med gäster i huset. Och full aktivitet. Men han bara så här, nej, 8 minuter. Och det var banne mig 8 minuter. Mm. Vila. När han behövde det.
Och men vi då kände han ju det liksom idag intuitivt. Ju... Att han behövde. Ja.
Så det är väl de signalerna har vi kanske... men blivit av med.
Jag tror inte att vi... När jag växte upp... Så har jag inte fått med mig i alla fall. Det kan vara jättemånga människor som talar om för mig om vikten av att vila sig. Men för mig var ju den här modellen revolutionerande just i och med att tryggheten var ju... Det är ju en lika stor cirkel som de andra.
Mm.
I min värld har det ju funnits... det har ju inte funnits på kartan utan den... Låg ju liksom kanske utklippt i rummet bredvid.
Just det.
Så att förstå att det är så här det ser ut. Eller att den har samma dignitet. Att den behöver finnas. Jag tror inte att jag hade liksom förstått vitsen med att plocka bort apparna. Från liksom ett biologiskt perspektiv. Om jag inte hade varit bekant med den här modellen.
Mm.
Så nu kan jag liksom förstå vad det är som ställer till det. Och vad det är som ska till. Ja, men jag behöver mera ligga i framstupa sidoläge för vuxna. Och läsa mer böcker. Och mindre lockande distraktioner.
Mm. Och det där som du pratar, det brukar ju vi kalla för i vår utbildning, känslosmart ledarskap. Så har vi ett avsnitt som vi kallar för att göra sitt stress-CV. Och då använder vi oss av den här modellen just för att identifiera vad är det som triggar min stress, vad är det som kastar in mig i hotsystemet och vad är det jag behöver för att ta mig till.
Mm.
Ofta är det ju trygghetssystemet.
Och man kan ju uppenbarligen hålla utbildningen i det här och ändå inte...
Ja.
Ha koll på det.
Absolut.
Eller behöva liksom ta ett nytt grepp.
Ja, ja. Och det är som vi säger, man är aldrig liksom färdig med de här sakerna. Det är det som jag tycker är tjusningen med att lära sig olika slags modeller. Olika sätt att säga samma sak egentligen. Mm. För att då triggas ju utforskande systemet. Man får lite dopamin och bara, ja, så här kan man tänka. Så jag är väldigt förtjust i den här typen av modeller. Men vi har ju också i vår bok Känslosmart, konsten att leva med sig själv och andra. Som kommer augusti 2019. Man vet ju aldrig när folk lyssnar på det här avsnittet. Där har ju vi använt oss av, dels så skriver vi om den här Paul Gilberts motivationssystem. Men vi har ju också satt lite andra egna namn på de här systemen. För vi pratar ju om hotsystemet, där har vi placerat skammen som en karaktär. Mm. Nästan som en kompis, skammen. Och i utforskande systemet, där har vi ju vår vän hybris. Den som gör oss oövervinnliga och vi klarar allt och vi kan förändra världen, kompisen. Och sen i trygghetssystemet har vi förstås tryggheten. Som är den här vännen som man vill sätta sig med, ta en kopp te och bara landa och få vara precis så tokig, dum, stressad, ful och sur som man vill. För sur får man väl vara? Eller hur?
Ja, det är klart man får vara sur.
Ja.
Ja, och det har vi faktiskt till och med gjort en liten fördjupning i som finns på hemsidan. Där vi pratar om, dels om hur man sursäkrar relationen. Och vi utforskar känslan sur lite grann och hur man kan hantera den både i sig själv och hos andra.
Just det.
Så den tipsar vi om att gå in på hemsidan och ladda hem. Och om du inte är sur själv, då kanske du har någon i din omgivning som är lite sur ibland.
Det kan ju vara så att det här blir den mest nedladdade PDF-en någonsin. Ja, men så är det. När jag visar upp känslodockan Friendly sur, då väcker det alltid massa spännande reaktioner hos deltagarna. Därför att det här är ju ett ganska tabu tema, känsla eller tillstånd sådär. Men det är klart att vi är sura ibland och då är det väl bättre att ha lite på fötterna och veta hur man kan handskas med det.
Mm.
Så det har vi sammanfattat i den här liksom korta, men vi hoppas kärnfulla PDF-en på känslosmart.
Och så vid något tillfälle så kommer vi säkert göra en hel podd om surande.
Ja, det låter ju spännande tycker jag. Men om vi ska runda av, vad tar du med dig från dagens avsnitt här?
Jag känner så här lite skam över att jag har outat mig själv som så stressad. Så det ska jag nog vårda lite grann.
Ja, spännande.
Vad tar du med dig?
Vad tar jag med mig? Alltså, det blir nog helheten här. Jag behöver hela tiden påminna mig om det här. Att tryggheten och jag, vi är ju egentligen bästa kompisar. Och jag kanske ska leta reda på den där nallen någonstans i den där kartongen som jag inte vet var den står. Faktiskt, jag behöver påminna i min vardag. Och kanske att den här modellen får personifieras av min gamla nalle sedan barndomen.
Mm. Det tycker jag låter jättebra.
Ja, och sen tänker jag också att det finns ju, alltså mycket av det som hotar oss är ju det som vi uppfattar hos andra människor. Att vi inte duger eller att vi inte är okej, att vi inte...
Jag får vara med,
att
vi inte presterar.
Ja, att livet inte är rättvist, alltså det här, ja, det som är den sociala hjärnan. Ska inte vi göra så att nästa avsnitt får handla om det? Kan inte du berätta bara lite kort den sociala hjärnan om det begreppet?
Ja, den sociala hjärnan, när jag hörde det första gången så förstod jag inte alls vad innebär det här. Men jag tror att ett enkelt sätt att uttrycka det är att hjärnan är... Den är ju konstruerad för att hålla oss levande, det har vi pratat om. Och då handlar det ju dels om att se till att vi inte ska drunkna eller inte bli innebrända eller rent fysiskt hålla oss levande. Men hjärnan är ju också programmerad för att hålla oss socialt trygga. Om man förr i tiden blev utkastad ur grottan och inte fick vara med längre i sin grottklan, då överlevde man inte. Och det är ju inte alls särskilt länge som en människa har kunnat klara sig själv ens i vårat samhälle. Utan om man blev utslängd, liksom bannlyst, var ju det värsta straffet man kunde få. Det var ju som dödsdom. Och det kommer vi dyka ner i, de mekanismerna kring den här sociala hjärnan. Och
det finns ju en modell då också, ja, som precis. Vi faktiskt kan utgå ifrån.
Vi kommer ju att prata om David Rocks SCARF-modell som är jäkligt bra.
Superspännande.
Så det blir kul nästa gång.
Ja.
Och här finns det ju inte bara liksom hotkranen att vrida på, utan det, vi kan ju även använda kunskap om den sociala hjärnan för att vrida på trygghetskranen, inte minst.
Jättespännande. Mm. Ja, det blir roligt. Är det okej att jag dyker upp mitt te nu?
Gör det. Du har ju bara pratat och pratat och pratat.
Nej, Anna, det är du som har pratat.
Ja, vad bra. Ja. Men då hörs vi nästa gång.
Det gör vi.
Hej då.
Hej då.
Om vi så ska koppla tillbaka till det som är dagens ämne. Och vad var dagens ämne?
Ja, det är ju de här motivationssystemen.
Vad är motivationssystemen? Ja.
Ja. Apropå sliten hjärna.
Ja, men precis.
Ja, det stämmer. Det, alltså,
ja. Det... Nej, men jag trodde det var något annat.
Ja. Och det är helt okej. Det kunde lika gärna varit jag.
Men det var ju bra.